I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej, jag heter Sissela Benn och jag är en av Sveriges roligaste.
Menar att du tyckte att det var att det skulle kännas konstigt att säga så?
Jag tycker faktiskt att det känns lite men jag tycker inte att det stämmer, så därför känns det konstigt att säga det.
Du tycker inte det?
Nej, verkligen inte.
Och det baserar du bara på ren och slags magkänsla eller att du
jag tycker inte att jag är så jag tycker egentligen inte att jag är så rolig överhuvudtaget, och att det liksom mer har blivit någon konstig. Jag vill egentligen bli skådis ju. Och sen så har jag bara liksom hållit på med humor. Men egentligen så kanske jag har alltid varit mer intresserad och också bättre på att typ... vara mer som en rolig skådis. För mig liksom att vara rolig är ju rätt så mycket att man bara är... att man kan tänka roligt hela tiden och... Var så snabb och witty och så hitta roliga grejer i allting. Mm.
Ja, det är en typ av rolig person.
Mm.
Så sån är du inte med nu?
Nej.
Du är rolig på något annat sätt när du får... Vad?
Ja, typ när jag får klä ut mig och mässar, spela fram humorn. Och inte vara mig själv helt enkelt. Utan gå in i en karaktär. Jag tycker till exempel inte att jag är så bra på att typ skriva skämt och sådär heller.
Men mycket av det som du som dina karaktärer gör är väl du som ligger bakom. Alltså jag menar, du skriver ju roliga saker till det.
Ja, men det är ju inte skämt. Det blir ofta så kul bara för att det är en viss person som säger en viss sak.
Mm.
Så blir det lite kul.
Mm.
För att det kanske är en person som säger någonting som det liksom så krockar det lite med hur den är eller alltså så det hade inte varit roligt på ett papper, utan det måste typ spelas fram ofta.
Någon slags funny bones. Alltså att, men då har du ju någon slags komisk timing som är ganska svår, som inte går att lära ut. Alltså vem som helst kan ju egentligen leverera ett skämt. Sådär. Eller till och med lyckas skriva ett skämt. Då. Men att ha en komisk timing är ju något annat. Så att,
jag tror att jag har kommit väldigt långt på att jag har någon slags komisk timing.
Ja.
Att det kanske är det enda jag har.
Jo, det är egentligen det enda man behöver.
Ja, kanske det.
Alltså, om man kollar på ståuppkomiker till exempel, det är ju inte du kan ju gå ner på, du berättade att du skulle gå ner och titta på Rookie stand-up sen på Big Ben. Du kommer ju med många skämt där som är bättre än vad liksom Magnus Bettner skriver exempelvis. Men det handlar ju inte riktigt om skämt, det handlar ju om hur man lever, tycker jag.
Ja, men så är det faktiskt väldigt mycket. Ja.
Så jag tycker du är absolut är väldigt rolig.
Ja, men jag är glad att få vara här.
Men vi har ju aldrig sett, tror jag, om jag inte har någon slags ung
demens. Nej, jag har aldrig sett dig liksom uppträda, men jag kommer ihåg att när jag spelade in Kontoret så bodde jag på Gärdet.
Mm.
Och då var jag i en livsmedelsaffär.
Mm.
Och då var du där med din dotter.
Ja.
Och hon var väldigt gullig.
Ja.
Och gick runt och pratade om att hon... Det var lite så här, vad ska vi köpa med? Jag frågade hon bara, snus. Vi ska köpa snus. Alltså hon hade liksom fått en fix i det att hon ville köpa snus.
Ja, men Kontoret där, jag är fortfarande, du var ju med i var det två säsonger ni gjorde av
två, precis.
Av Kontoret. det som ursprungligen var Ricky Gervais The Office.
Mm.
Jag är oerhört avundsjuk på alla som fick vara med i den, just för att jag avgudar då original Office. Och alla som fick chansen att vara med, jag känner ju många av er som var med, så David Reed och Ahmed Beran och många som var med. Och jag minns att jag provläste för en av rollen. Jag ville ju läsa som den rollen som sen Kim Sulocki spelade.
Mm, mm. Kim Sulocki heter han.
Nej, det gör han ju inte. Det skulle han kunna heta. Han har ett förbryllat ansiktsuttryck ofta. Men den ville jag läsa för då. Men det fick jag inte.
Fick du inte ens läsa för den?
Nej, inte för den. För de tyckte att den rollen var för snäll då. För det som de hade sett mig göra innan.
Mm-hmm.
Så det fick jag istället läsa för den rollen som sen Björn Gustafsson fick.
Ja, okej.
Okay. Mm. Och det tycker jag ju var helt rätt att jag inte fick. Björn var jättebra i den. Men jag tror faktiskt att jag har gjort det bättre än Kim Sulocki.
Jag tycker absolut att du borde läsa för den.
Ja.
Ofta så kan det ju vara mycket mer intressant. Det var ju så på original The Office så hade de ju tänkt den här Gareth-rollen som Björn då spelar.
Mm.
En jättestor man som var så här militär och han hade liksom sett framför sig, eller de två hade sett framför sig att han skulle vara stor och tjock och väldigt så här, eller i alla fall liksom robust och stor människa. Och så de kastade, eller försökte liksom provspela en massa sådana typer. Och sen så bara typ, jag vet inte hur det gick till, men sen så när den här skådespelaren, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, som spelar Gareth.
Jag tror han heter Mackenzie
någonting sånt där.
Jag vet inte om det är hans för- eller efternamn.
Jo, men ja,
han
heter precis.
Mackenzie någonstans.
Ja.
Han kanske bara Mackenzie som Prince.
Mr. Mackenzie. Ja. Han hade ju precis det motsatta utseendet. Och så blev det så himla perfekt kombination. Att det gick emot istället för att gå med det som är rollbeskrivningen.
Mm.
Det är ofta mycket mer intressant.
Jag vet.
Det skulle liksom bara
det kommer inte bli en tredje säsong. Och han Kim Sulocki, är ni goda vänner eller?
Nej.
Fick han sparken efter säsong 1 för att han kändes konstig. Han var inte med säsong 2 eller?
Nej, jag vet.
Nej. De gjorde ju fel. När jag ser det nu så de skulle ju ha kastat mig då.
Ja.
Som jag sa. Han var märklig då, tyckte jag. Jag förstod aldrig hans roll. Vem han var? Kim Sudoku.
Nej. Nej, jag vet inte riktigt. Det gick väldigt fort liksom. Det var alltså blev jag vet bara att det blev lite stressigt på slutet. Så kanske att de, men uppenbarligen så borde de väl kanske ha haft lite mer tid första säsongen. För det blev ju lite konstigt att han var med och sen så bara plötsligt var det en ny kille.
Jättemärkligt. För han var ju en av de fyra grundpelarna i originalserien.
Ja, precis. Han är ju en av det var ju så, den är skriven också, att egentligen var det en kärlekshistoria.
Ja, absolut.
Det var huvudhandlingen.
Visst.
Och sen så allt annat var liksom bara en rolig utfyllnad typ.
Ja. Var det roligt att spela in?
Mm, det var jättekul.
Var det mycket improviserat?
Ja, det var ändå ganska mycket improviserat. Och det liksom kändes väldigt så här meta att man liksom gick till, man byggde upp ett helt kontorslandskap på ett kontor. Jag satt liksom där i min reception hela dagarna. Och så man visste typ inte när de filmade heller, för det var två kameror. Så man kunde liksom bara sitta och så här typ lajva. Att jag var Therese hela tiden. Och hittade på att göra små skriva lappar och göra grejer. Och så bara så här, jag vet inte, kanske kommer jag, kanske inte kommer.
Så du satt där och tänkte att du agerade som du tror att en receptionist skulle göra?
Ja, jag var ju Therese dagen igen.
Men senaste året här nu då, jag menar, Filippa Bark, du är ju inte... hur ofta händer det att folk ser dig och ropar Filippa Bark efter dig?
Ja, men det händer ibland liksom. Det var typ någon häromdagen jag satt och käkade på en utesvering som gick förbi och stannade. Och sa, men det är ju...
Okay.
Alltså. Ja. Och rätt så ofta faktiskt när jag börjar jobba med nya människor så kallar de mig Filippa.
Det är sant?
Ja, istället för Sissela. Att det tar tag av för dem att ändra om.
Men ni känns ju väldigt olika då, alltså såklart. Bra för din del personligen. Men,
ja.
Men det är ju inte, jag tänker ju inte ens... Jag tänker inte på Filippa nu då. Alltså jag tänker... Nej, men ni så, det måste vara ganska skönt att ha en karaktär som ändå ligger så långt ifrån dig.
Ja, verkligen. Det är ju det som är det bästa.
Ja.
När jag verkligen kan känna att jag är någon helt annan. För det är då jag blir fri. Och tänker att det här är typ inte jag. Jag kan säga vad fan jag vill. För att jag är så himla kontrollerad annars. Och är alldeles för liksom mån om typ en stämning och att jag är alldeles för bra på att läsa av situationer och tänka att jag reagerar liksom i ryggmärgen och hur jag ska uppföra mig för att jag ska passa in typ.
Mm.
Och då är det så skönt att sätta på sig mina glasögon och se typ ingenting och får vara en karaktär som helt skiter i liksom hur någon annan uppfattar henne.
Men det är ändå så tydligt att det är en karaktär. Jag tänker på så här, Lasse Brandeby, Kurt Olsson och så här. Det var ju också en karaktär, fast det var ju, jag tänker mig att han mer blandades ihop med, alltså att det finns ju någonting med det här med glasögon, alltså det blir som att du går igenom en transformering.
Mm, precis. Och du har också tyckt en karaktär.
Jo, jag vet. Men jag hade ju då, när jag började så ville jag ju inte det då. Jag ville ju att det skulle vara en sån hårfin linje mellan den privata och den offentliga.
Okej.
Men liksom så här.
Så var som att du förstorade upp vissa sidor av
precis.
Dig själv. Typ.
Ja. Ja, men liksom Eminem eller någon. När han kom.
Ja.
Att folk var så här, är han så här?
Ja, ja.
Så vill jag.
Är han inte sån?
Nej, jag tror inte det.
Nej, okay.
Jag känner inte honom personligen, men jag tror inte han är det. Så vill jag, för att jag har alltid varit fascinerad av det där. Alltså när det finns en så här spänning i så här, vad händer nu? Är det här på riktigt eller inte?
Ja, men är det inte jobbigt för att du tänker att folk tror att du är sån?
Jo, det blir ju jobbigt sen då några år senare när man försöker göra någonting annat. Så är det, alltså att
Stämpeln blir så hård,
ja, absolut.
För du kan inte bara ta av dig ditt ansikte.
Nej, det är svårare.
Ja.
Nej, precis. Man ser ut på ett visst sätt. Man skulle kunna... Jag tror att man kan liksom raka håret och sådär. Men
du får typ börja ändra utseende för att försöka skilja dig från att se ut som typ dig själv.
Ja, jag vet. Jag vet. Men jag har försökt. Även nu om man bara kör en t-shirt och jeans på scen så är jag ändå sådär... överklassskämt.
Ja,
alltså,
ja.
Det sitter med en. Ja. Vilket jag i och för sig inte har något problem med så, men det, jag tänker att det är då kanske skönt att kunna ha en karaktär som man tydligt kan ta av sig sin dräkt.
Ja.
På så sätt.
Ja. Jo, men det får man ju säga ändå att det blir tydligt.
Var det i Robins talkshowen som den här karaktären första gången dök upp? Liksom i tv-sammanhang?
Ja, i tv-sammanhang så var det. Jag hade gjort en liten grej på P3 en sommar. Där det var liksom väldigt många som trodde att det var på riktigt. Det var lite så i början med Filippa att folk inte riktigt fattade om det var på skämt eller allvar.
Det var så, ja.
Men det tyckte jag var väldigt kul.
Ja.
Jag älskade den grejen, att behålla illusionen.
Ja, men det är ju okej. Men då är det lite det som jag menar också. Ja. Just det.
Man vill liksom att ta den till sig. Att man ska inte bara skratta åt någon, utan det ska kännas som en riktig människa typ.
Ja. Men kände du då, och definitivt nu måste du göra det för, alltså att så känner jag definitivt att, alltså, om man då är, även om man är en karaktär, att man reagerar när man är i rollen då, så reagerar man som att man är den andra personen, alltså ryggmärgsbeslut, sätt man pratar, sätt man reagerar,
alltså det är som att man kommer åt en annan del av sin hjärna, tycker jag. Det är skitfascinerande. Att det är saker som man liksom inte kan typ hade kunnat säga eller tänka ut nästan, som mig själv. Som kommer bara för att jag typ sätter på mig några jävla glasögonen. Det är det som är så himla häftigt med att typ få ikläda sig andra roller. Det är så här coolt för en själv att upptäcka nya sidor av sig själv typ. Att det bor en massa... Men det är som omvänd exorcism, typ att man driver ut... Nej, det är en alls omvänd exorcism. Det är precis exorcism. Men att man driver ut...
Ja, men man går in i någon slags trans nästan.
Ja.
Alltså jag kommer ihåg, jag var i Barcelona. Vi spelade in någon slags tv-serie där jag då var min karaktär. Och så skulle de ha någon slutscen och de bad mig dansa längs någon strandpromenad där. Och jag sa liksom, jag kan inte dansa kul eller bra eller någonting. Så de bara, nej men prova. Satt jag på med mina pilotglasögon och tog fram min käpp och sådär. Så...
Tog fram din käpp?
Ja, men jag har alltid en käpp då. Min karaktär har alltid gått runt med en käpp med ett hästhuvud.
Ja.
För att jag vet inte, det är ingen som går runt med käpp, så jag tänker att det är roligt att göra det. Sådär.
Ja.
Och sen så började de rulla kameran. Och sen helt plötsligt så dansade jag en fantastisk dans längs strandpromenaden.
Ja.
Och jag har aldrig kunnat... Folk har frågat mig sådär, hur dansar man den här dansen? Kan du beskriva? Jag har ingen aning var det kommer ifrån.
Är det sant?
Det är intressant.
Fantastiskt.
Nej, men det är konstigt.
Du har det i dig liksom. Du censurerar dig själv då och tror att du inte kan. Men när ditt självförtroende säger att du kan, för att du tänker att du är någon annan.
Jag vet.
Så kan du dansa helt fantastiskt.
Inte fantastiskt kanske, men det var så
roligt.
Vad var
det för typ av dans?
Nej, men det var en pompös, med någon snö, jag använde käppen. Och det såg ut som det var taget från någon slags... en fest på kanske 30-talets Manhattan. Liksom,
wow.
Någon swingpjatt. Yeah. Jag vet inte, men det var kul att se. Absolut, jag tror att det har mycket att göra med det där, att man vågar ikläda sig. Man vågar göra saker som man annars har något över jag som säger nej till.
Ja, precis.
Vad sorgligt det låter också, att man inte vågar.
Ja, precis. Man skulle försöka vilja vara bättre på att lyra sig själv att komma åt det där. Utan att behöva låtsas att man är någon annan.
Alltså att liksom... Ja, jag vet. Fast hur gör man det då? Är det inte då man blir odräglig? Kanske. Det behövs inte det där överjaget för att sätta stopp för...
Det är då man tar kokain, eller?
Ja.
Är det inte det?
Jo. Det vet jag inte. Jag vet inte om du har provat kokain just.
För det funkar faktiskt inte på mig. Jag tror att jag redan har hybris till max.
Just... Har du provat kokain?
Ja, det har jag.
Mm. Jag har faktiskt aldrig gjort. Många tror att jag har provat kokain mycket, men jag...
Stekaren.
Ja, just kokain och housemusik.
Ja.
Det är två saker som förknippas med.
Har du
inte provat? Nej, inget av dem.
Du får köra med din tjej.
Men Filippa Back, okej, men då har jag funnits med. Och sen då, anledningen till att jag tog upp det var ju att vi satt och såg hela familjen här nu på Melodifestivalen.
Ja.
Och du var där, och du var jätterolig, och du stal showen, och du fick alla rubriker. Och det var ju ett jäkla liv kring din karaktär och dig.
Ja.
Hur, när det har gått några månader, vad tänker du när du ser tillbaka på det?
Det liksom var på så himla många olika sätt. Men jag är väldigt glad att jag ändå har gjort ganska mycket innan. Att jag känner mig relativt erfaren, liksom, så att jag faktiskt hade rätt så mycket distans till det hela tiden. Så att jag ändå typ att jag kunde se det lite utifrån och vara lite så här, men allvarligt talat, Sverige, det är ett tv-program. Alltså det här är inte rimligt liksom. Så att det var skitfett att få göra så här en live grej inför så himla mycket folk. Alltså att få det adrenalin på slaget, att utsättas liksom, att bara utsätta sig för den situationen. Det är liksom en att så testa om man klarar det. Och att ha liksom få möjligheten att så här, nå ut till så sjukt mycket folk. Så det var kul, och sen så var det liksom ett jättesvårt jobb rent. Att bara liksom vara med i ett sånt sammanhang och ha fått liksom, Filippa blev så placerad att vara den här som skulle prata med folk i green room och alltså var liksom bara väldigt snäva ramar man hade att kunna göra humor på.
Mm.
Och jättemycket att utmaningen är att inte få testa material innan.
Du gick upp med de här skämten då som du drog till artisterna.
Mm.
Första gången du testade dem, var det på någon slags... Eller körde du med ens när ni gick igenom repetitioner?
Det var lite olika, för att de första programmen så försökte vi väldigt mycket att inte dra de skämten som vi tyckte var bäst. Och lämnade dem till lördagskvällen. Men sen har man ju repetition liksom, som hade en generalrepetition på fredagskvällen inför liksom en fullsatt arena.
Mm.
Där är det ju så här 10 000, 15 000 kanske. Mm. Eller liksom. Och sen en på lördag dag. Där det är lika mycket folk.
Mm.
Och sen då livesändningen på kvällen. Så då ibland så hade jag liksom tre olika manus. Så att jag hade ett på fredagen och sen ett annat på lördagen dagen.
Mm.
Och sen slängde jag det och så typ tre timmar senare så körde jag igen med ett nytt. Så, här. Så det var det att det var så här, man var tvungen att skriva sjukt mycket och testa hela tiden nytt. Plus att vissa åkte ju för fan ut. Så jag visste inte ens vilka som skulle vara kvar till nästa omgång. Så jag var så här, eventuellt så kan jag dra det här. Eller eventuellt så, alltså, det är väldigt, alltså, liksom, normalt sett är man ju ändå nervös som det är.
Ja,
även om man kör material så kanske liksom har kört 1000 gånger.
Mm.
Så kan jag ändå vara så här, liksom nervös för att veta hur det går.
Mm.
Men... Så jag tar, eftersom att jag ändå vet hur svårt det är att överhuvudtaget liksom lyckas dra ett skämt, så var jag ändå ganska snäll mot mig själv.
Mm.
Så kunde jag ändå vara så här bara, men du sa i alla fall typ rätt.
Mm.
Så att det var ändå skönt.
Mm. Nej, men jag var ju, jag är lite fascinerad av just det här Melodifestival-gigget som ändå är någon slags, sen Björn Gustafsson egentligen, så har det ju blivit någon slags, man vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till det som komiker, just för att det är ett sånt oerhört svårt jobb.
Mm.
Så oerhört lätt att bli sågad, Men å andra sidan, så som du säger, så når man ut till så extremt många. Mm. Och det är också chans till massa nya möjligheter.
Mm.
Så jag är lite intresserad av, vad händer, vad var första kontakten där? Hur fick du först höra att det fanns ett intresse för dig det här året?
Han som liksom var innehållsproducent, Anders Lennhoff, ringde mig och frågade om jag var intresserad. Typ i slutet av november kanske. Och då tänkte jag typ, nej, det är nog ingen bra idé. Alltså min magkänsla var typ så här, jag tror inte att det är så här rätt läge för Filippa. Alltså
han sa specifikt att, vill du göra Filippa Bark?
Exakt, i Green Room. Mm. De hade redan den idén. Men sen så var det som att Filippa Bark bara vrålade inom mig och bara sa, ja, jag vill göra det. Och att jag tänkte lite så här, det kanske bara är once in a lifetime. Liksom, och jag, att jag kände Robin och att det var där jag började, att jag har jobbat med Anders innan. Det var liksom vissa saker som också kändes väldigt rätt.
Mm.
Att det blev som att sluta cirkeln, typ att vi började när han var jätteung och hans talkshow, och det var där jag gjorde Filippa, och sen så nu skulle vi så mötas igen. Liksom, fast ja, i ett mycket, mycket större sammanhang.
Hade du haft ett break från Filippa-karaktären då? Eller gör den lite...
Ja, jag har ju gjort den så himla mycket i olika sammanhang. Men jag har ju varit min brödföda så hur länge som helst. Att jag bara gjort den på massa olika gig. På så vet, värmepumps, julfest och ja, värme, nej, så här, övervakningskameror, julfest. Alltså bara jättekonstiga ställen så kommer Filippa
och... Och då sitter det ett gäng, jag avskyr ju sådana där, alltså mm. jag behöver göra dem för att jag mina barn måste ha mat,
ja.
Men jag tycker de är vidriga rent för att. Hur sitter du då backstage i någon sån här, i någon slags pannrum eller vad man brukar sitta i, och sen kommer du ut, sitter du backstage med glasögon på och går igenom någon slags värmepumps relaterat manus?
Ja, precis, jag... Men det har man ju lärt sig att det bästa är ju att skriva väldigt mycket interna skämt bara. Bara skämt om chefen och sådär.
Visst.
Jag tycker att det är ganska så liksom skönt att sätta på mig glasögonen tidigt och bara bli Filippa, för då kan man bara gå in i det typ. Och då är det ingen som stör en heller liksom. Då bara märker de så här, okej, hon är borta, hon är out. Så kan jag förbereda mig.
De är antagligen fulla också, antar att du ser ut så där jämnt.
Nej, men, ja.
Men okej, och sen bara går du upp och gör...
Jag tycker faktiskt att det kan vara lite kul också att komma ut och så här, komma till massa olika arbetsplatser. Att vi rör oss i en så himla liten värld.
Ja.
Där folk liksom håller på med, bara med kultur och humor. Och, det är lite som att komma ut så här, till verklighetens folk. Att bara så här, shit, okej. Okay. Folk gör massa andra jättekonstiga saker. Och det kan vara lite kul att veta typ att det finns... Ja, men folk som gör värmepumpar i Småland. Alltså.
Men funderar du inte på hur, vem är det som har sett mig och tänker att jag skulle vara helt rätt för det här företaget just?
Ja, men det känns ju rätt så ofta som det kan vara så här att de bara tycker att det är kul att det är någon från tv som kommer och att det är någon de känner igen. Och så känns det som att de bjuder sina anställda på lite lyxig typ tv-kändis.
Blir du häcklad? Brukar det bli...
Av dem som... Ja. Oh, nej... Brukar det bli det?
Relativt ofta.
Ja, att de står och skriker för att de är så fulla. Och...
Ja.
Jaha.
Eller att ofta om det är mansdominerade yrken, alltså säljare som är de värsta då, som ofta, de har ju ofta en rolig kille på kontoret.
Mm, ja,
och så kommer jag upp då, jag har ju lite dominant stil så där.
Ja.
Och då ska de... Alltså att de ska markera då att ingen ska komma här och tro att de är lustigare än en Jerka som har slipsen i pannan.
Det är så jävla mycket jobb också för bara en gång.
Ja.
Det är det som kan vara lite större.
Men du gör någon slags monolog, Filippa?
Jag gör ju vad de ber mig.
Ja.
Det är ju så. Man bara delar ut något konstigt pris som någon har vunnit. Eller, du vet, står i deras tröja och... Jag vet inte. Man
är lite köpt för en kväll.
Nej, ju det. Men det konstigaste var när jag blev... Då hade jag varit på ett företag några gånger liksom, så hade de... Det blivit så stor succé att de älskade liksom Filippa. Det var ganska många år sedan. Och sen så plötsligt så ville de att jag skulle komma tillbaka, fast då skulle det vara bara cheferna som skulle träffas och ha en mini-typ-konferens på på ett hotell.
Mm.
Och så vill de att jag skulle komma dit som Filippa och vara med på middagen. Jag bara, okej, okay, vad ska jag köra? Så här, du ska inte köra. Du ska bara sitta med och äta. Du ska bara vara, var Filippa med oss på middag. Som någon slags kaffeflicka liksom, fast Filippa Bark. Det var jättekonstigt. Det kunde jag faktiskt inte göra.
Gud, vad fascinerande. Alltså, du ska sitta och äta och socialisera bara som din karaktär då.
Ja.
Nästan sjukt. Alltså, någon slags fetisch. Alltså.
Jag vet inte. Men det är också att man märker att vissa har ju absolut ingen koll på vad man gör.
Nej,
eller hur det går
nej,
till.
Verkligen.
Det kan också vara så här, någon mellanchef som har blivit satt att vara så här, festgruppen som ska planera underhållningen, som tar kontakt med en. Och så liksom jag har varit med om det också, någon sorts typ, alltså verkligen Ove Sundström-människa.
Så mycket deppigt i den meningen du sa precis. Mellanchef är ju Sveriges mest
ja, men det har ni...
deppiga ord. Ja. Och så festkommitté.
Ja.
Och man vet, jag vet inte vad sån fördömande människa, men man vet, den där festkommittén har ju inte, de är ju inte jättenöjda med livet, tror jag.
Nej,
jag gissar bara.
Nej.
Jag gissar.
Men då den här gången till exempel, så vill han att du tog till exempel på en golfbana mitt, för att han var där och käkade lunch och spela golf på arbetstid och skulle liksom flasha lite och sådär. Och sen var han så här, vad ska vi, ja, hur ska vi göra nu då med det här liksom gigget? Hur går det till? Ska vi köpa en back öl och gå ner i min så här gillestuga och spåna lite? Som att han tänkte att han skulle vara med. Fast det var inte allt som jag hade tänkt.
Nej.
Så då fick jag förklara för honom att du behöver inte göra någonting. Du kan bara köra tillbaka mig från den golfbanan. Så jag kan få gå hem och skriva manus. På mina kaféer som jag brukar sitta på.
Jag gick på Eurofirma-gig för, det var inte värmepumpar, det var någon slags sån här rör. De hade utvecklat någon ny teknik som man slapp göra stambyten.
Mm-hmm.
Det var ju spännande låter. Det var som de hade... Du behöver alltså inte göra stambyten, du kan istället gå in med någon slags rör i röret, jag vet inte.
Okej.
Okay. Och då gick jag på något förmöte med någon mellanchef och hon satt, jag satt alltså i 2 timmar med henne. När hon berättade för mig hur de jobbade på företaget, historiken.
Oh, gud, ja.
Så här, du kanske undrar lite hur det här
nej,
började.
Jag bara,
nej, jag har ingen fråga alls här. Och hon sitter 2 timmar och... Du vet, frågar om mina stambyteshistorik och hade du inte då önskat? Jag bara, jo, såklart jag hade önskat att jag kände till er tjänst här, men det gjorde jag ju inte då. Och sen slutet säger han så här, hur har du tänkt inkorporera det här som jag har berättat här ikväll nu i showen här på torsdag? Ja, alltså, nej men du vet, och då tänkte man, vad tror hon att det ska bli? Alltså, vad tror hon att jag gör?
Ja.
Sen var då gigget 2 dagar senare i en kyrka som de hade hyrt in sig i. Så där stod jag i mitt hörn och drog mina penisvitsar. Och emellanåt så sa jag någonting om stambyten.
Ja,
onödigt.
Okay.
Och sen efteråt så hade de rankat. Det var ju på, jag tror att det här gick via Talarforum som är en sån här tjänst. Och jag tror hon gav mig 10 av 10.
Wow.
I någon slags ranking då efteråt. För att
jag fick in
det här med att man ska hålla sig borta från stambyten istället.
Roligt.
Ja.
Ja.
Deras slogan på företaget var snabbt, men inte för snabbt. Vilket var
jättekonstigt.
Ja.
Varför inte snabbt?
Nej, för att man vill inte göra det för snabbt. Alltså man vill
så
vara...
att det blir dåligt.
Nej, eller? Precis. Det hade jag också en återkommande till under giget, så att det kommer bli roligt, men inte för roligt. Och det kommer bli dyrt, men inte för dyrt.
Och så vidare.
Ja. Just det, okej, okay, förlåt. Då fick du samtalet. Och hur länge tänkte du över det med lite svaren där innan du...
Jag kommer inte ihåg. Någon 2-3 veckor kanske.
Mm. Spännande ändå att få ett sånt samtal.
Ja, det var faktiskt väldigt spännande. Det kändes som att det kittlade till lite i magen. Men halva mig var ju typ så här, du är helt dum i huvudet, gör inte det. Och andra halvan var ju då Filippa Bark som skrek, gör det. Dör jag dig.
För vad tänkte du? Vad var det som
du
talade?
Gjort det, får jag fråga?
Om jag hade gjort det?
Mm. Hade du suttit i green room och snackat med...
det hade jag. Ja, men det hade jag nog gjort.
Dolly Style.
Det hade jag nog gjort.
Mm.
Jag hade sett det som en möjlighet att uppröra folk, tror jag.
Mm. Hade du gjort det som din stekartyp?
Ja, kanske. Fast, ja, precis. Jag försöker röra mig bort från det, så jag kanske inte hade gjort. Jag kanske hade varit någon slags, just nu är jag någon slags hybrid, jag är någon slags mellanting. Jag vet inte riktigt. Jag ser typ likadan ut.
Mm.
Det är mer att jag skämtar om andra saker. Jag pratar mer om mina barn.
Ja, okej. Okay. Men du har en lite hård jargong.
Ja, det har jag nog.
Ja.
Men det är nog lite
men så har väl alla att man har en slags alter ego.
Jag tror
eller
det.
Typ man twistar sig själv lite.
Jag tror det.
Ja.
I England är det väldigt vanligt att komiker går upp med någon smutsig t-shirt och trasiga jeans och dricker en öl och är verkligen så här direkt från, de kommer direkt från fabriksgolvet och sen går de upp och sådär.
Ja, men jag har aldrig från varit... oss losers ofta,
ja,
typ.
Och jag har aldrig varit så... Jag gillar ju då när en artist är en artist, alltså när det finns någonting annat. Mm. Alltså när det... När, ja, men som ett alter ego eller ja. Att det händer någonting. Mm. Men jag tror att jag... Jag är så, ja, men lite som det vi pratade om som du då med Filippa, att man har så mycket spärrar. Så går man runt så ofta och känner sig, man är lite kuvad i livet. Man vill säga saker till folk, men man gör det inte för man tänker att hur skulle det här. Men sen står man på scen och då plötsligt så är det, man har själv makten och då kan man bara...
Just det,
så.
Vräka på.
Ja, och där är jag nog fortfarande. Att jag tycker det är här, det är en berusande makt det där, att ta mikrofon.
Ja. Men blir du också aggressiv mot folk om du börjar prata med publiken? Att du...
Mindre nu.
Kan du ta ut aggressionen på dem?
Att ibland.
Ja.
Det beror på hur jag mår den dagen.
Får du ångest för det sen eller känner du bara att det var fan?
Nej, jag känner att det är en del av showen.
Ja.
Eller jag känner att de, alltså så här, om någon inte respekterar oss på scen, alltså om någon stör är för full lägger sig i, så känner jag att de har liksom på något sätt gått över den gränsen. Att då får de ta att vara en del av det här nu. Mm. För de har klivit över den lilla gränsen och brutit i avtalet. Och så.
Yes.
Ja. Jag hade nog gjort det, ja.
Ja.
Det var ett långt svar. Men jag hade nog absolut gjort det. Men framförallt för jag tänker att det är... Varför inte?
Nej. Bryr du dig om folk börjar typ näthata dig?
Jag kan ju inte alls föreställa mig hur det är att göra en sån stor grej som du har gjort, alltså, men jag blir ju första gången man gjorde TV och någon skrev något negativt, kommer jag ihåg att det var en oerhört, jag hade aldrig upplevt den känslan förut, det var en ledsenhet som satt någon annanstans, det var konstigt den där.
Hur kändes det, var det, blev liksom ledsen att de inte gillade dig, alltså? Eller var det...
Jag vet inte. Någon slags klump i magen. Att de inte, hur känner du kring
det? Jag kan
det?
Känna så här. Alltså, det kändes som en typ av skam, tyckte jag. För att jag inte riktigt hade fattat det. För mig var det så här att det tog typ... För jag ville inte vara ut. Jag kollade ingenting så här på Twitter. Och jag kollade liksom inte,
under
jag kollade inte upp. Jag satt inte och googlade själv.
Nej.
Efter kommentarer och reaktioner. Och så här. Utan jag bara försökte fokusera bara på liksom showerna. Och jag tyckte ändå att liksom, det gick helt okej i arenan. Det var ju de reaktionerna jag dömde allting på. Så här, ifall det kändes som att så här, folk fattade grejen där. Jag har liksom gjort ganska, gjort massa dåliga gig där folk inte skrattar alls. Man vet ju det är bomba, och så kändes det verkligen inte som att jag gjorde. Så det var nog därför jag tänkte att, eller så, det var liksom en sån här väldigt smäll på käften. När jag en kväll, när jag hade tyckt att det inte hade gått så bra, bara liksom fick för mig gå in och kolla på Melodifestivalens Facebook-sida. Det var typ bara 500 kommentarer som var bara typ, alltså typ skjut henne, hon förstör, hon är sån jävla ful häxa, alltså jag kan inte klanta av hennes röst, men hon förstör hela programmet och så. Och då var det ju då blev jag ju faktiskt ledsen. Bara för att man också liksom är så mitt i det. Och ska jag ha så här 6 program kvar. Eller typ 3 program. TV var väl hälften. Så var 3 program kvar. Och att det är sån, att det känns liksom ensamt typ. Och jobbigt att... jag vet, alltså det är så himla många som jobbar med det där programmet. Och jag kände liksom att jag inte ville så här... Att man skäms inför alla andra som anstränger sig så himla mycket och gör det bra. Och... Att man inte vill vara den som typ folk hatar. Som gör att... Förstår du vad jag menar?
Ja. Men kände du att det... Kände du direkt att... Att deras åsikt var sanningen då?
Jag blev lite rädd. För jag visste inte. Jag blev lite osäker på så här, hur många procent är det egentligen som hatar det? Eftersom att jag själv inte riktigt hade känt det så. Så kände jag ett starkt behov av att ta reda på så här, men är det liksom 80% som hatar det? Eller är det 100%? Alltså hur, du vet, är det, för att jag hade ändå fått väldigt mycket positiva reaktioner från teamet. Så det var ingen där som var så här, oh shit, vänta, vi kanske måste skriva om, utan det kändes som att folk tyckte att det var kul och att det funkade. Så, så att, jag blev mer liksom så här, bara, men gud, vad är sant liksom egentligen? Men sen så vände det ju väldigt mycket, tycker jag ändå, i slutet. Att det kändes som att, och faktiskt så var det liksom folk som så här, liksom kom fram och berättade för mig att de hade hatat mig först och sen hade de ändrat sig.
Vilken konstig sak att göra.
Ja, alltså sen sa jag, avskydde dig. Ska du bara veta? Du var typ... men sen, nu älskar jag dig.
Folk är ju inte kloka. Varför gör man något sånt?
Jag vet inte, men... det var ju ändå liksom bättre.
Jo, det är sant. Att det var den, att det var roligt att man kom fram och sa, jag älskar dig innan, men nu hatar jag dig.
Ja.
Ha en bra dag nu. för fan, alltså var mitt i något sånt där. Jag menar, det var ju... Men det var ju också...
Men det jobbigaste är ju att det är så jävla mycket skriveri, tycker jag. Och att folk tror att det som tidningarna, deras vinkling är sann.
Mm.
Så när de bestämmer att de så här, okej, nu ska vi bara skriva om hånet mot Filippa Bark, att det är liksom... kris, att de andra måste gå ut och försvara Filippa eller liksom, då tror ju folk det.
Mm.
Så det var skitmånga som liksom, men då fick det effekten istället att de som gillade bara höra av sig och typ skriva så här, liksom skriva emot.
Mm.
Och sen så liksom gjorde då tidningarna sin så här, liksom, liksom Dramafabriken producerade en historia som ändå ska vara så här, Filippas revansch och att det skulle, att det liksom ändå slutade med att det var fler som gillade i alla fall.
Det där är ju så jävla sorgligt, alltså hur de håller på varje år, och det är ju året innan dig, då var det ju ofta programledarna, manusförfattarna som det är som att de sitter varje år och bestämmer sig
hitta, vad är det i år?
Ja. Eller liksom något år så är det Petra med hyllas, och då är det helt sanslös hyllning.
Ja.
Sen nästa år så är det Nor och Anders Jansson. Urusla.
Ja.
Ta bort dem.
Ja.
Och det finns liksom ingen urskiljning där. Och de har inget ansvar heller för vad de gör med den där dramaturgin. Eller människor är svårare. Eller nej, det är så. Jag har själv jobbat i Kvällspressen och det är ju sådär.
Varför gör man så?
Alltså, för att man vill få... Ja, nu för tiden är det för att man vill ha klick på hemsidor. Så
men
det är bra.
Men moralen då?
Finns ingen moral.
Men vad tog den vägen då?
Den sålde man.
Man tänkte inte på...
Nej, man
men
inte...
när händer det då?
Att jag vet inte. Jag vet att jag... Det är det som är obehagligt. Alltså när det händer någon stor... Det här är ju... Jag menar, med all respekt för dig så är ju ändå nöjesjournalistik. Det är ju en... Det är ändå lättsamma grejer vi håller på med.
Ja,
men det är ju samma typ av... Jag har jobbat mycket med så här krimjournalistik och sånt. När det händer stora tragedier, skolskjutningar och sådär. Det finns ju en grad av upphetsning på kvällstidningsredaktionerna som är obehaglig.
Ja,
alltså, det är ju inget som sägs rakt ut. Mm. Men man märker att folk får någonting i ögonen.
Stånd.
Ja, nästan.
Mm.
Och jag vet inte när det... Men jag tror att man kliver in i den där världen och sen så är det bara... Moralen utanför är något annat.
Men liksom, alltså, det är klart att man kan rapportera om saker och folk, det är liksom, folk överlag tycker att det är jättespännande liksom, att läsa om så här stora, amen, att det blir lite snaskigt liksom. Men det som jag har alltså, väldigt svårt att förstå är typ när de i scen, alltså att de ljuger typ, hittar på grejer och provocerar fram saker som ska bli, som är helt på någon annans bekostnad. Typ som man gjorde mot Sara Larsson. Det var väl Expressen som liksom skrev att hon hade ifrågasatt varför hon inte var typ affischnamnet på Bråvall eller hur det var. Och vinklat det jättemycket till att hon skulle vara så här en diva typ. Och det är det som gör mig helt rasande. Alltså jag kan inte fatta hur man kan göra så mot liksom en typ 17-årig tjej. Alltså för att man inte fattar vilken skada det gör. Alltså vilken enorm skada det gör. Också liksom för feminism typ. Och allting som hon står för. Men framförallt mot henne personligen liksom.
Och man vet ju alltså att den reporten som hittade den vinklingen fick gå tillbaka till redaktionschefen och fick en high five. Alltså för att det var så mycket uppmärksamhet.
Fy fan.
Så är det ju. Ja. Så funkar det ju. Och det är ju...
Men alltså, ja.
Och det kommer bara bli värre i med klickjournalistiken, alltså, för att i slutändan så är det ju besökarantal och delningar och sånt där som spelar roll nu. Mm. För att få in pengar till hemsidor och till...
Ja. För... Det var ju något jeansföretag som hade gjort en så här... vad fan hette de? Jag kommer inte ihåg, men det var i alla fall... De hade gjort liksom en Alla hjärtans dag-reklam. Där de hade tagit bilder på typ ett par på en toalett. Där typ killen... Alltså det ser liksom ut bakifrån som att tjejen såg av killen.
Mm.
Och så var det så här, give your Valentine's love a special treat eller sånt där.
Mm.
Och så blev folk helt rasande för att det uppfattas som supersexistiskt, att man skulle suga av sin så här. Och de fick jättemycket delningar, men jättemycket negativ kritik. Och sen så var liksom hela idén bara att de det var alltså en bild liksom, det var bara iscensatt, det var som man uppfattade det. Och också att visa att alltså lite så här som en kommentar till American Apparel-reklamerna som ju också har fått supermycket kritik liksom. Men de kunde då visa på att deras jeansförsäljning hade gått upp svinmånga procent. Trots att folk var så kritiska så genererade det ändå, den här negativa reklamen var så värdefull. Liksom, trots att den var negativ. Så att deras försäljning ökade jättemycket liksom.
Mm.
Men, och att de här bilderna som man har tagit var inte alls så att hon sög av, utan de bara satt liksom, med ansiktet mot honom, hans mage typ. Så det är ju tyvärr så det är alltså, att
all publicitet är
bra publicitet. Ja.
Men så, då kanske det var så för dig också då? För Lipa Bark eller för
ja,
i slutändan?
Kanske, jag hade inga jeans, jag kan inte mäta.
Nej. Men har du fått mycket värmepumpsbokningar efter Melodifestivalen? Har det ökat? Fler mejl via agenten?
Ja, alltså inte så himla mycket som man hade kunnat tänka sig.
Nej.
Med tanke på hur mycket som, alltså, hur många som såg det. Men lite grann, ja, såklart.
Mm, jag kan tänka mig det, för man måste ju ändå nå...
Ja.
Oerhört brett alltså.
Ja.
Men vad är det intressant då? Är det han som beslutar, han projektledaren? Vad har Christer Björkman då? När kommer han in?
Han är nog med hela tiden.
Det är han.
Alltså han skulle nog aldrig fråga mig utan att...
Är han en boss?
Har fått ett grönt kort av Christer Björkman.
Är han någon slags boss som glider runt där?
Ja, det är han. Han är superbossen.
Jag såg även när Måns vann nu så var Christer Björkman fram och nästan stal trofén från honom. Alltså det är lite som att Christer Björkman tänker att han vinner egentligen.
Ja, men det är ju väldigt mycket hans program.
Ja, absolut. Är han skön?
Ja, han är jättesnäll. Ja, jag gillar honom jättemycket. Han är väldigt supportive liksom, under så här, när det stormar. Och väldigt så här, typ skit i tidningen de skriver, har skrivit massa skit, går inte att läsa längre liksom. Och skit i det. Vi tror på dig.
Förstår han humor?
Ja.
Mm.
Men det är liksom lite så att saker måste gå lite genom honom. Och så här, han kan lägga in ett veto och bara, ni får inte säga det.
Lägger han sig i även saker som det borde skämtas om? Saker som det borde, kan han komma så här, är det här roligt?
Jag hatar att han föreslår.
Ja.
Inte för mig, i alla fall inte det.
Nej.
Jag vet inte om han liksom kanske... liksom hade en liten lista med tips på, så jag vet faktiskt inte.
Om det hade varit en någon slags amerikansk humorserie så hade det varit en rolig karaktär annars, någon slags, om han hade varit helt humorlös och så hade gått runt och kommit med, säg det här,
ja,
säg det här.
Precis, och så var alla tvungna att lida.
Ja. Ja, det är lite så jag föreställer mig att det är backstage, men vad kul att höra att det kanske inte är så då. Men det är ändå ganska smart, det här är ju det bredaste programmet som finns.
Mm.
Det och kanske Allsång på Skansen och jag vet inte, Doobidoo. Men det är ändå större, liksom. Det når ändå många fler. Och du är ju ganska smal i din humor, så de måste ju ha tänkt igenom det några gånger i alla fall, att folk kommer ju åsikter om det här.
Jag tror att de liksom trodde att karaktären var lite mer folkkär och inarbetad än vad den var, för att de fick liksom ingen presentation till exempel, utan vi bara körde på som att alla visste allting om Filippa. Så det var det som var grejen, att det var skitmånga som kanske såg henne för första gången och var så här, vad fan är det här för jävla freak liksom. Och många som trodde typ att det var ju så här en diskussion om jag skulle, om du vet, Katrin Zytomierska var jättearg för att jag drev med utvecklingsstörda, fick hon för sig. Och andra som trodde att Filippa, som jag tror än idag tror att Filippa är på riktigt.
Mm.
Alltså man läser så här, ja, hon Filippa verkar vara en kärtös, men hon ska inte vara där på TV. Alltså kommentarer liksom.
Mm. Jag, på tal om det, jag bara, när det var med festivalen så jag bara läste igenom vad folk skrev.
Mm.
Så jag sparade en kommentar som jag tyckte var lite rolig.
Mm.
Ja, men det var en kvinna då som skrev, jag tror att det var på Aftonbladet eller Expressen, någon sån där kommentarsfält. Och du behöver inte vara orolig, det är inget elakt mot dig. Det är mer bara en hur folk kanske...
Jag gör mig redo och hoppar.
Ja, nej, men hur folk kanske såg på det. Eller det fanns i alla fall folk som såg det så här. Då skrev hon så här. Att karikera funktionshindrade unga tjejer som redan har det mycket tufft i sina vardagsliv med hån, förakt och våld som vardagsmat står kanske längst ner på samhällsstegen. Det kan jag inte se storheten i.
Nej.
Det Sissela Benn gör är så avskyvärt att jag saknar ord. Oj. Både hon och SVT borde besöka en särskola och be dessa tjejer om ursäkt.
Oppalala. Mm. Där fick jag höra.
Ja.
Ja.
Det var inte så, du tog inte det, det kändes inte så...
Ja, men så var jag rätt, alltså det fanns ju rätt så mycket sånt.
Men sånt kanske du inte känner att det är knivhugg i hjärtan?
Nej, det känns ju som att man inte alls har fattat karaktären då.
Nej, men det här är ju en galen kvinna. Men,
ja.
Men hon kan ju inte vara frisk själv.
Men jag tror, ibland kan det vara så att man ser någonting som man inte fattar riktigt. Och sen så väljer man att tolka det på ett sätt som gör att man själv får en fördel. Och att kunna säga så här, jag är god, du är dum i huvudet, du är ond. Och så är det jätteskönt att ha hittat någonting att slåss för. Där man känner så här, jag kämpar för det som är bra. För att hon kanske inte fattar humor, eller hon fattar liksom inte riktigt.
Men hon trodde då att det var en, att SVT hade släppt igenom en någon slags drift med en funktionshindrad tjej i Melodifestivalen.
Ja.
Det måste man ju tänka igenom att det kanske inte...
Nej.
Det vore ju för sig roligt om de gjorde det. SVT är väldigt oväntat.
Ja, men alltså jag förstår på ett sätt så här, alltså jag har själv liksom funderat på vad det är med Filippa så här. Alltså jag har aldrig någonsin tänkt typ att hon, jag har aldrig tänkt typ att hon skulle ha någon diagnos eller sådär. Men hon liksom är ju på ett väldigt speciellt sätt och så här. Och det är i grunden en ganska svart figur på ett sätt. Alltså att jag har alltid liksom tyckt att det var lite, att det ska göra lite ont också. Att man på ett sätt ska förstå att det faktiskt inte är så jävla lätt att vara Filippa. Men det har också jättemycket att göra med typ att vara, alltså det här har jättemycket att göra med att vara tonåring. Alltså att vara i den tiden i livet när man är så här, en fot i barnvärlden, en fot i vuxenvärlden. Det är jätteviktigt med status, det är jätteviktigt att typ se rätt ut och göra rätt. Och jag kommer ihåg att det var så jävla hårt liksom. Och att vara annorlunda och sticka ut, framförallt under de åren, var jävligt jobbigt liksom. Så att det finns ju liksom... och sen, men sen då att hon, att det som var kul att göra med Filippa är att hon inte då typ ber om ursäkt för sig själv eller typ tänker ändra sig, att hon bara säger ni fan ändrar, för jag vill typ också jag vill också ha så här komplimanger, och jag vill också ha den snyggaste killen liksom, varför skulle jag inte ha det typ, eller bli liksom älskad av folket och så. Så det är väl det som, och det är väl där någonstans det finns en humor också, i att man inte anpassar sig efter sina förutsättningar kanske.
Nej. Men du känner, hon är alltså inte en funktionshindrad tjej?
Nej.
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 Nej. Det är fint att reda ut det.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com.
That's BlueNile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Okej, okay, ja, men just det, okay, så att SVT kanske då tänkte att alla skulle, lite som när Robert Gustafsson dyker upp i en peruk och harklar sig, så ser man direkt att alla tänker att ah, här
blir det kul.
Här blir det kul, ja.
Ja, precis. Jag tror att de nog också själva var lite förvånade. Men sen var det nog också så här att de, alltså det har ju alltid varit en ganska svår roll att axla, att prata med de här stiffa artisterna som egentligen inte alls, alltså det är från början en ganska taskig idé att sätta dem i spotlighten igen. De har redan uppträtt. De är jättenervösa och att då liksom så här försöka så här små, det är inte småintervjua dem lite bara för att visa så här, här typ vad nervösa ni är.
Det är ju någon slags roast nästan.
Ja, det är lite så liksom, inte den snällaste situationen att utsätta dem för, vilket ska vara lite så här, smaskigt att få titta på.
Var det några artister som tyckte att det var, som reagerade negativt på några skämt eller?
Nej, de var faktiskt väldigt toleranta, måste jag säga. Och rätt så här väldresserade, att de ändå så här, typ liksom skrattade lite grann. Jag vet inte om de tyckte det var så jävla kul jämt. De var väl säkert ganska upptagna av sig själva, som man ju är i en sån situation ändå.
Speciellt han Andreas Weise, va?
Ja, men det är ju mer eller mindre så med alla. Jag tror att det var väldigt jobbigt för dem som var liksom helt... alltså typ någon som inte har varit med kanske så jättemånga gånger innan. Att de blir, det är en helt sinnessjuk situation för dem att ha så himla mycket uppmärksamhet helt plötsligt. Och sen så kommer det någon som... ändå, jag skämtade ändå rätt så mycket på... Det blev ju en del skämt på deras bekostnad liksom. Som gjorde att det blev en sån här cringe-tv. När jag vände mig till han Daniel Gildenlöv, som har sjungit en sång om sin pappa, att de har haft en skilsmässa, och jag bara säger typ, det är inte ditt fel, det är inte ditt fel. Och han tyckte det var jättejobbigt. Och jag bara körde på. Och det kan man ju inte tycka är fruktansvärt jobbigt att titta på, för att det är så jobbigt att man ser att han är så jävla obekväm. Och det är en person som bara skiter i det. Eller så tycker man att det är kul, för att det är så här... Man får inte göra så.
Men om man såg också hans den låten, det var ju 3 minuter av ens liv man aldrig får tillbaka heller. Så han någonting förtjänar ju efter att ha suttit. Var han inte barfota också? Han satt och sjöng.
Jag
tror det.
Ja, det var väldigt...
Ingen pappa som återvänder efter den där låten. Men nej, men det var ju roligt. Alltså min dotter då, hon är ju, ja, men hon är 7 nu, och hon var ju, vi var såg finalen. Vi var såg finalen och hon stod på sin lilla stol. Vi hamnade ju långt bak på den här Friends Arena. Men hon, när du dök upp där i Green Room, så det var ju, hon ville ha mest bilder på dig. Alltså. Och där Filippa stod på sin stol och försökte knäppa med min iPhone. Okay. Så att för henne, hon tyckte ju humorn var jätterolig.
Ja, men var inte det bara för att det är så här någon på TV? Eller
ja, liksom? Men det är någon som är lite... Hon återberättade när du skulle... Det var någon du skulle dra några dåliga vitsar som du hade lärt dig. Då återberättade hon.
Ja, sådär, okay.
Ord för ord. Och hon tyckte nog... Hon såg nog kanske inte det underliggande i det såklart. Utan hon tyckte väl nog mer att... Här var en knasig, rolig karaktär liksom. Ja. Men jag menar bara att då, så att, kan det ju inte varit, man tänker att det är så smal humor, men säg att 7-åringar sitter och skrattar åt det, så fanns det ju ändå någon slags bredd där. Så att jag tror inte man ska lyssna för mycket på Katrin Zytomierska någonsin vad det gäller humor.
Alltså på ett sätt är det också, alltså man, om det upprör folk så kanske det är ett bra, alltså något man gjort någonting bra också, har jag också tänkt. Att det kanske, man vill ju ändå hellre liksom att folk ska bli arga och provocerade, för det, då händer i alla fall någonting i dem, det väcks, någonting har man liksom trängt igenom och nått fram till, än att de bara ska inte känna någonting alls. Så att det kanske inte bara är att man säger att man har misslyckats, bara för att folk typ tycker att man är dålig och blir arg och måste skriva en massa arga kommentarer och så här. Utan det kan ju också se, alltså man har ju misslyckats för dem att skratta, men man i alla fall liksom, någonting har man ju gjort med dem, och det kan ju också vara bra.
Men det är ju omöjligt. Hur många tittare har de? 2 miljoner tittare eller någonting, Melodifestivalen?
Ja, 3-4.
Det är så. Det är ju helt omöjligt att min inställning har alltid varit att får du alla i ett rum att skratta, så kan det omöjligt vara särskilt bra. Speciellt inte om det är 3 miljoner. Alltså för att det finns ingen chans att du kan få 3 miljoner människor att tycka att samma sak är rolig.
Nej, det är liksom svårt det där. För att samtidigt så typ gjorde Robin och Sanna den här åka-videon som folk älskade skitmycket. Liksom, och fick massa delningar och så här. Den känns det som en sån grej som folk kunde så här förenas i. Och
alla, det är lite musik, liksom, vet du. Det är lite så här... Musiken är ju en jäkla fuskgenväg när det gäller humor. Ja, men det är alla först, alltså en apa kan tycka att det är kul att sitta och klappa med. Jag tyckte den var jätterolig också, men den är, jag vet inte, det är någonting med det där. Man ser mycket av de här YouTube vad heter de här norrmännen, Ylvis.
Ja, just det. Mm.
Det är ju inte jätteroligt den här What Does the Fox Say.
Nej.
Men ja, miljarder visningar.
Men Stonehenge tyckte jag var ganska rolig.
Ja, men den var rätt kul. Mm. Men det är ändå så här, ja, den är lite fyndig.
Ja.
Det är inte så här briljant humor, men det är ju...
Alltså grejen är så här, det är kul och man kan säga att det är smart och så här, man kan skratta och det är väldigt välgjort och så där. Men det är inte sån humor som är typ att man bara viker sig dubbel och kan, alltså, kanske inte ibland fatta varför man tycker det är så kul och jag kan liksom ibland känna att det är liksom att jag kan själv försöka sträva åt och själv tycka det absolut roligaste är när det känns så nästan intuitivt. Att jag kanske inte fattar ens varför det här är så roligt. Men att man bara, du vet, brister ut i något sånt okontrollerat sjukt gapskratt. Där det liksom knappt kan gå via hjärnan. Utan bara träffar någonting annat i en. Och då ofta så kanske det inte kan vara så... Ja, men det kanske inte ska vara så himla smart och tydligt. Att det här, haha, ser du här, här är det kul och så. Utan det måste få vara lite mer knasigt och skruvat och eget, helt enkelt.
Mm.
Och det är nog mer min personliga humorstil, liksom. Och det jag själv så gör och tycker är roligast.
Vad tycker du är roligt annars då, när andra gör? Har du några så här... Vad skrattar du åt?
Åh, gud, jag hatar den frågan.
Är det sant?
Ja. Jag tycker det är så himla... svårt att komma på. Vad fan det är man tycker.
Men någon gång, när skrattade du senast?
Länge sedan. Ja, men idag faktiskt var det ganska kul. Ja. För att då gjorde vi en...
Var det under den här podcasten?
Ja. Allt det här bara fakes. Det räcks inte. Nej, men idag var det lite kul för att jag håller på att göra en radiohumorserie för BBC, okay. Radio 4. Och sen är det lite som Welcome to Sweden, att det är en engelsman som är tillsammans med en svensk tjej som jag då spelar.
Mm.
Och sen så i den här scenen som vi gjorde idag så ska han fria till henne. Och så har han hållit på hela dagen och försökt arrangera och han har liksom fått en luftballong och han har... kommer inte med i luftballongen så hon åker iväg själv och han har misslyckats jättemycket och också så har han umgått med hennes familj och de har försökt typ introducera honom till surströmming, att han ska käka surströmming och han har varit väldigt reluctant och verkligen inte velat och så har hon blivit lite så här typ, man kommer igen, vet och sen så den här, så här slutscenen i avsnittet är att han då verkligen ska försöka fria och så har han med sig en surströmmingsburk och är så här, det här är ändå det ultimata kärleksbeviset, att jag kommer att äta surströmming för att visa att jag älskar dig.
Mm.
Och så tar han jättemycket och då så ska han fråga om de ska gifta sig. Will you marry me? Och sen så typ klöks han så jättegrovt samtidigt som han typ säger det. Och då var det väldigt kul, alltså han gjorde det väldigt, väldigt roligt att man ändå försöker så här pop the question samtidigt som will you marry? Så typ. Och då var det svårt att hålla sig för skratt. Jag kunde inte hålla mig för skratt.
Nej, du ser.
Så det var bra.
Det är roligt.
Mm.
Så där någonstans. Surströmming, engelsman, kombination.
Ja, men det är ju så som vi sa innan, att det är hur det görs.
Ja, verkligen.
Det spelar faktiskt ingen roll vad man säger. Man kan ju läsa typ telefonkatalogen jätteroligt.
Men,
man säger ju själv roligt.
Det är en svår fråga.
Mm.
The Office tyckte jag ju helt fantastisk när den kom första. Jag tyckte jag hade aldrig sett. Då satt jag och tittade, tror jag, ett halvt avsnitt innan jag förstod att det ens var...
Samma här. Jag satt och gapade. Jag gick så jättenära TV:n och bara... Vad fan är detta?
Nej, men det var något helt, jag tyckte det var helt, jag kommer ihåg jag satt en sommar sedan när jag köpte DVD-boxen när den kom och kollade om igen vissa avsnitt sådär. Mm. Finns det något avsnitt när han, som det gjordes någon svensk remake på också tror jag, ursprungsversionen är när Ricky Race går hem och hämtar sin gitarr. De har någon slags, det kommer dit någon kille till kontoret som ska lära dem om, jag vet inte vad jag ska lära dem riktigt, men, och Ricky Race tar över showen.
Sitter i en ring, ja. Och han bara spelar gitarr, ja precis.
Vilket det är absolut bästa avsnittet av The Office. Och jag tror jag satt och såg det 20 gånger, så jag var helt fan. För jag visste, för där fanns också den där nerven, man visste ju att det var en serie.
Ja.
Men det var ändå så nära verkligheten, så ja, att man kände smärtan och ja, skratten. Och det var så här, jag gillar ju humor, det behöver inte vara gapskratt, men det kan bara vara så att man skrattar extremt högt inombords.
Ja, just det.
Du vet, man bara är väldigt glad för att det är så jävla roligt.
Ja.
Men sen inte jag någon så här kluckskrattar.
Nej. Men ibland blir man också så himla, himla glad bara för att det är så, att man ser hur bra det är spelat.
Mm.
Att det är så jävla, det kanske inte ens är så kul, men liksom bara man njuter så mycket av hur det är framfört. Mm. Typ.
Det finns en scen i det Office-avsnittet som är så här, som jag tycker bara är fantastisk detalj. Det kommer ju då någon till det här kontoret som Ricky Gervais driver till vansinne, för han lägger sig och avbryter. Och sen så i slutet på någon scen så säger Ricky Gervais att han höll på att spela in musik förut när han var yngre, eller han borde skriva en låt om det här eller någonting. Mm. Och sen klipper de och så kommer de tillbaka och så sitter Ricky Gervais med sin gitarr och så går då han som Kim Sulocki spelade i Sverige, Tim, upp till kameran och tittar in i kameran och säger "He went home to get his guitar." Och sen pannar de över till den här föreläsaren som bara sitter och är helt chockad. Det var en sån rolig bild att han försvinner i liksom 90 minuter hem och hämtar sin gitarr. Jag tycker bara det är så här, den scenen kan jag se om och om igen. Och tycker så här, det här är humor för mig. Ja. Det här är så bara en, det är egentligen inte roligt alls, som du säger. Det finns ju inget skämt där.
Nej. Men det är precis som man spelade så subtilt och liksom samtidigt så bara så fyllt med liksom humor ut i varenda liksom liten blinkning, känns det som.
Nej, men det tycker jag är kul. Sen gillar jag också när humor är så här rått, liksom när det finns någon slags genuin känsla, alltså stand-up-mässigt, när det finns någon, min favoritkomiker heter Greg Giraldo, han är död nu, men han var, spelade in någon skiva precis när han höll på att skilja sig, eller jag tror att det var precis innan han skilde sig från sin fru då.
Mm.
Och så hörde man varje gång han pratade om äktenskap och relationer. Mm. Hur mycket han, hur frustrerad han var.
Mm.
Du vet, man kunde höra det i hela hans väsen.
Mm.
Och det blev så roligt. Det var inte heller så mycket skämt, men det var mer bara, han var så arg.
Ja.
Du vet, sådär.
Ja.
Och det förändrade mitt sätt att se. Och det var då också jag blev lite trött på den här stekarkillen som jag gjorde.
Ja.
För att det var inte jag egentligen.
Nej.
Sådär.
Nej, just det.
Man vill åt någonting som man faktiskt kände.
Men hur är det, men liksom för med stand-up känns det som att det är svårt att veta var gränsen går, alltså att vara utelämnande och inte så här.
Mm. Verkligen.
Vad känner du med det om att prata om dina barn eller skoja om din fru och liksom?
Ja, jag går nog över de där gränserna ganska ofta nu med det. Alltså vad som är lite för privat, tror jag. Ja. Fast grejen är, då är det ju annars skönt att folk bara tror att jag fortfarande är min karaktär.
Mm, mm. Så det är sant.
Nej, då kan jag komma fram och säga, du har inga barn va?
Ja.
Och då har jag ändå stått en halvtimme och pratat med mina barn. Okay. Men hur gör du annars då? Du har gjort mycket karaktär genom åren. Jag såg någon nu som jag tyckte var väldigt rolig. Det var väl ett tag sedan. Det var väl i Robins, när du gjorde de här olika partier. Det fanns olika...
Ja, just det.
Det var någon som hette... Skriv ner det för jag är så dålig på namn. Blenda Olsson.
Ja, just det. Mm.
Hon var ju oerhört rolig.
Ja, det är ganska, liksom, det är en rolig röst framförallt typ.
Det är en gammal, om man förklarar, det är en KD-väljare var hon här.
Ja, jag har faktiskt gjort henne en gång innan och då liksom var lite skämtet med henne är att hon är svingammal och liksom kan dö imorgon. Men, alltså typ så 90-20 så lever hon. Att hon har liksom jättemycket framtidsplaner och vill bara fundera liksom på om hon ska så här, ligga i Lund och läsa kinesiska, för det är framtidens språk och så pratar hon så här. Men sen så, ja, så blev hon också en KD-väljare så att, som passade ganska bra för henne. Men det, ofta är det så, tycker jag, att man, det blir ofta, alltså jag tycker att det kan vara väldigt spännande att försöka hitta någonting som inte är uttänkt, utan man hittar någonting inifrån. Som är en röst eller liksom ja, men något som man själv bara går igång på och börjar undersöka, så vem fan är detta? Som...
Hur menar du då? Du börjar med, du kan den här rösten kanske, som du gjorde. Mm. Du hittar den någon gång bara.
Ja, ja.
Du snubblar över den.
Jag står och duschar och så, bara, ja. Så kommer den fram.
Obehagligt.
Ja, men ja, det är väldigt mycket så när jag duschar. Så jag pratar mycket med mig själv då. Och får bra idéer. Typ, när jag duschar. Ibland när jag har varit så superstressad så är det att jag måste gå och duscha hela tiden. För att jag hoppas att det ska komma. Att jag behöver hjälp liksom. Så jag går och duschar.
Det är som vissa författare som tror att de behöver en drink för att komma igång kreativt. Mm. Och sen så till slut blir det inget, de bara sitter super hela tiden.
Nej, precis.
Då är ju duscha mer hälsosamt.
Ja, det var uttorkad.
Men okej, okay, så du hittar den. Och sen så vad tänker du då? Vad kan jag göra med det här? Vem är det här? Alltså om du har rösten.
Alltså jag skulle vilja testa karaktär på samma sätt som jag gör stand-up. Att man får liksom gå ut och köra så här 10 minuter på olika ställen och slipa och så bygga på material och se vad som funkar och inte. Det var lite så vi hittade på så här, hur Flippa kom till exempel, att det fanns en humorklubb där det inte bara var stand-up utan det var väldigt mycket sketcher och så. Och det kan sakna skitmycket idag, att det skulle vara kul att ha en scen som tillät lite andra grejer än stand-up som var liksom regelbunden. Så man kunde gå dit så här, en gång i veckan eller typ, jag vet inte, varannan fredag eller någonting. Och bara testa grejer som var kul.
Men det måste ju du kunna göra med ditt namn, alltså på Norra Brunn eller Oslipat.
Får man lov att göra karaktärer? Jag är liksom helt fast vid att Marcus Johansson har sagt att det är oren stand-up.
Ja, det är det ju, på ett sätt.
Att det är smutsigt och att det är lite så här, man ser lite ner på det och att man ska köra så här, det ska vara du och en mick. Och...
Ja, men så var det ju jättemycket när jag började. Mm. Det var ingen som sa det till mig, men många som man fick höra omvägar att det, är inte, det är inte riktigt...
Som lite åt att du gjorde det då.
Ja. Ja. Det där är inte riktigt stand-up. Det där är inte...
Nej.
Det han fuskar.
Ja. Ja.
Till och med ett stora namn som jag fått höra som att det där är fusk. Ja. Det jag riktigt förstod, för att om det nu är fusk, eller om det nu är enklare, eller om det är någon slags genväg, så förstod jag inte varför ingen annan i Sverige gjorde det.
Bra point.
Nej, men eller hur? Det var ju verkligen sådär... Det här är helt nytt, det är ingen som har gjort det här, men det är ändå fusk. Vi vet om att det där är... Om alla skulle göra sådär så skulle alla... Det skulle funka för alla.
Det skulle alla bara skratta hela tiden. Ja. Fan, lätt ska det inte vara.
Nej, det var konstigt. Nej, men det tror jag absolut. Jag tror att de har ibland på Norra Brunn att det går upp någon och gör någon sån där. Det är inte så vanligt, men jag menar, du skulle ju definitivt kunna göra det.
Alltså,
7 minuter.
Ja, precis. Mm. Jag var i Edinburgh på humorfestivalen där förra året. Och då var det skitmånga, framförallt tjejer faktiskt, som gjorde det. Hade egna... typ show där de bara gjorde olika karaktärer. Och så blev väldigt inspirerad av att testa.
I England är det ju mycket fina, alltså då är det ju ganska vanligt förekommande med karaktärer och sånt där.
Ja.
Verkligen.
Det känns som att det är en så himla stor uppdelning mellan att göra karaktärshumor. Då gör man liksom sketcher och då gör man inte det på scen så mycket. Eller ja, i alla fall inte. Eller stand-up liksom.
Mm. Men kommer du göra något mer med hon gumman? Hon är ju jätterolig. Hon borde du göra ett eget program med.
Ja, men kanske. Det är inte omöjligt. Jag tänker att jag längtar väldigt mycket efter att göra mer eget.
Mm.
Så att jag ska försöka göra det i höst. Liksom komma upp med lite grejer som blir av.
Ah.
Jag pratar alltid så himla mycket om... att jag, allting som jag vill göra så har jag svårt att få det gjort.
Fast ganska mycket hinner du med.
Ja, men det blir väldigt mycket att jag typ blir så glad och smickrad att andra ringer och frågar om jag vill vara med och göra deras grejer.
Mm.
Så att jag hoppar på det istället. Och sen så liksom har jag inte tid att göra det som mina egna grejer.
Du vill inte göra någonting som bara Sissela. Så här är jag med mina livsmål och jag skojar lite om min situation som... Ja.
Jo. Men som en typ som en lite som en uppföljare till Anneli.
Ja.
För den var ganska baserad på, alltså nej, jag vill inte göra så här bara utifrån mig själv.
Nej.
Utan jag vill använda jättemycket av det, mig själv och mina erfarenheter, men ändå göra drama, humor av det.
Mm.
Det tror jag att jag skulle göra bäst.
Mm.
Så det är också en idé att göra det någon dag.
Det är fint med idéer. Ja. De bara finns där någonstans. Man hoppas att man hinner med dem, alltså man vill ju inte bli för... Man vill ju inte... Många säger ju när de blir gamla, de säger så här, jag önskar att jag hade spenderat mer tid med mina barn och sånt där. Det är jag inte orolig för att jag kommer att sitta och säga. Jag känns som att jag är med mina barn jämt.
Ja, ja, så. Ja.
Men däremot så är man rädd för det där att man kommer att sitta och säga, varför följde jag inte mina egna visioner med?
Ja, precis.
Men vad trevligt. Hur länge blir du i Stockholm nu då?
Tills på lördag.
Och sen ska du...
Sen ska jag faktiskt ha semester. Då ska jag åka till Ven en vecka och vara med massa barn och kompisar.
Mm.
Och sen så ska jag åka till Lesbos själv en vecka. Vad ska du göra?
Sen ska jag ta båten över till mitt landställe.
Mm, din egen lilla båt.
Precis, jag ska puttra ut i min eka till mitt landställe. Och sen ska jag väl sätta mig och klippa den här intervjun kanske.
Ja, okej.
Okay. Mm.
Vad härligt.
Ja, men tack för att du kom.
Tack snälla för att jag fick komma.
Ja.
Det var ju väldigt trevligt.
Visst var det. Sissela Benn, 35 år gammal, stod hon i våras mitt i svensk medierapporterings epicentrum, Melodifestivalen. Och redan när vi såg den hemma, jag och min familj, så satt jag och tänkte att Sissela måste vara med i podcasten. Det måste vara oerhört intressant att som komiker stå där mitt i, med allas ögon riktade mot sig. Det måste vara svårt att föreställa sig. Jag kan inte föreställa mig. Jag tycker jag fick en hyfsad inblick i alla fall i och med den här intervjun med Sissela. Tack till Clarion Sign för att ni stöttar podden. Tack till Henrik Nyblom för vignetten. Ni kan följa mig som vanligt på sociala medier. Jag heter @MessiahHallberg. Ni kan också gå in och likea vår Facebookgrupp. Sök bara upp Sveriges 20 roligaste på Facebook, så lägger vi upp lite smått och gott där. Ibland kring det vi pratar om, klipp och länkar och sånt där. Så gör det. Tack för all fin feedback. Fortsätt lyssna. Nästa torsdag är jag, Messiah Hallberg, tillbaka med en ny rolig gäst. Vi hörs då. Hej!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.